Hej och välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Idag ska vi fortsätta vår serie om klägget, Sveriges regerande klasser, där vi undersöker klasskaraktären hos de grupper som besitter och har inflytande över landets offentliga politik och förvaltning. Vi har i ett tidigare avsnitt inlett denna undersökning med lite mer teoretisk genomgång av byråkraterna som en sådan grupp och ska i dagens avsnitt fortsätta med en lite mer empirisk behandling av byråkraterna och deras klasskaraktär. Och vi gör detta utifrån en artikel skriven och författad av Anders William Berg. Välkommen Anders.
Ja, men tackar, tackar.
Hur har responsen varit på artikeln och avsnittet som vi publicerade för 2 veckor sedan?
Den har varit bra. Vi är ju en liten förening för folk som är nördigt intresserade. Så det är ju... Ja, skalan är ju låg. Men i sitt sammanhang har det varit ganska stort. Det är många som har hört av sig och varit uppskattande och så. Inte minst kanske man måste kommentera på att bilden till artikeln och podden har varit väldigt uppskattad av Ante Wiklund. Den osynliga Aurora-medlemmen.
Precis, jag reagerade också på det här, så vi kan passa på att ge en shoutout då till just Ante Wiklund. Han gör alla våra illustrationer egentligen.
Alla våra bra, det finns några helt dåliga som man ska säga, det är mina.
Ja, precis, men de som ser proffsiga ut, det är Ante som gör. Ante är utbildad vid HDK Valand här i Göteborg, en mycket duktig formgivare och illustratör. Så följ honom på Instagram och Twitter, där han heter så mycket som @aiklund. Och kontakta honom även där om ni har något illustratörsjobb som behöver bli gjort, så fixar han till det. Okej, i förra avsnittet då så pratade vi med utgångspunkt i två dagsaktuella debatter, en om statsmaktens politisering och en om de här föreställningarna om ett politiskt klägg. Så pratade vi om att det går att identifiera ett antal yrkesgrupper som kan anses utgöra de klasser som regerar Sverige. Och till dessa hör givetvis då förtroendevalda politiker och till dessa hörande politiska sekreterare och sakkunniga. Och det är en grupp som man kan säga rör sig eller flyter inom och omkring staten. En annan grupp som främst rör sig omkring staten har vi då identifierat med samlingsnamnet policyprofessionella. Och dessa är anställda snarare än förtroendevalda eller tillsatta. Det oftast rör sig om politiska experter, lobbyister, utredare med mera hos intresseorganisationer, PR-firmor, tankesmedjor och så vidare. Och till detta klägg då av politiker och policyprofessionella vill vi också föra byråkraterna eller byråkratin som en grupp som rör sig inom staten kanske framför allt. Detta gör vi inte minst för att historiematerialismen länge har intresserat sig för byråkratin som en del av de regerande klasserna. Och byråkraterna utgörs då av de som är anställda på högre poster inom exempelvis förvaltning, militär, polis och domstolsväsende. Och en mindre men strategiskt viktig del av dessa är även politiskt tillsatta, vilket vi pratade om. Sen finns ju ytterligare en samling då yrkesgrupper som brukar räknas till, eller som ibland räknas till klägget eller till någon slags elit i olika typer av elitteorier, som utgörs av akademiker, journalister och inflytelserika kulturpersonligheter med mera. Och de här kallade vi samlande för ideologiproducerande, och trots att dessa säkert besitter en viss makt och inflytande så gör de det på ett mer indirekt sätt, och vi har därför valt att inte behandla dessa i vår undersökning här.
Man kan väl säga att de klassiska perspektiven på det här, dels inom marxism men egentligen inom alltså väldigt mycket klassiska politiska teoribildningar, så är ju, vi diskuterar ju här egentligen makt över staten. Det är egentligen vad vi pratar om, och det är ett ganska, just att man nu i dessa tider kan tala om grupper som är utanför staten och formellt inte är politiskt valda eller så, det är ju någonting som är, alltså om man skulle vara väldigt snäv skulle man säga att det här är inte alls regerande klass, de befinner sig ju utanför staten och så, men vi ser en väldigt säregen utveckling för vår tid, hur de här gränserna mellan formell och informell kontroll över staten luckras upp, vilket vissa då skulle kunna mena skulle vara skäl varför man skulle inkludera till exempel journalistiken och så. det är egentligen inte att man helt och hållet avskriver de perspektiven, att de här människorna borde räknas in i det. Men det är, dels blir det bara kategoriskt lite virrigt, och det är lättare att behandla dem avskuret som ideologiproducenter, för det är vad de huvudsakligen är, snarare människor som kan få statens spakar och förflytta det statliga maskineriet åt det ena eller andra hållet.
Precis, vi liknade dem i förra avsnittet lite mer med liksom den rollen prästerskapet kanske hade förr. Liksom. Ja, men av de här grupperna då som jag nyss nämnde, så har vi ju inlett den här serien då med att vi ska undersöka just klasskaraktären hos byråkraterna. Och Anders, när jag nu försökt här rama in då vårt lite bredare undersökningsobjekt, så kanske du kan ta vid och sammanfatta både den distinktion du gör i din artikel mellan dessa klasser som regerande och sen kapitalisterna som härskande, och sedan kanske gå vidare och kort sammanfatta vad vi pratade om kopplat till just byråkraternas klasskaraktär i det förra avsnittet.
Ja, alltså vi hade någon slags teoretisk behandling förra avsnittet, och idag ska det vara mer empiriskt då, mer som att pröva vad vi har lagt fram förra gången. Och för det första, för att förklara den här diskussionen regerande och härskande då. Det termen man använder vanligtvis inom marxism är då de härskande klasserna. De härskar för att de härskar över samhällets produktionsmedel, alltså det sätt att människor producerar ett överskott, vilket möjliggör stat, kultur, konst, allt möjligt liksom, kan man uttrycka det som. De som då härskar över de här medlen, det som kärnan i samhället, produktionsmedlen, det är vad marxister kallar för de härskande klasserna. Men då är det något ganska intressant att om man jämför då med till exempel aristokratin i feudala samhällen, där hade ju aristokratin uppenbarligen direkt ekonomisk och politisk makt på så vis att man ägde jorden, den stora majoriteten av jorden, satte villkoren även för typ allt jordbruk, även det man inte kontrollerade, ägde direkt själv. Men man var ju också staten. Alltså i tidigare feudala samhällen, man brukar göra en distinktion mellan det att det var så här, alltså under den absoluta monarkin och innan det, när det var mer ett ideal man brukar tala om som regnum politicum inom medeltida politisk filosofi, där då adelsmännen var, alltså i princip de hade sin förläning och var som en liksom liten underkung där, att du kanske var greve över något, vad heter provinserna i Frankrike, Normandie kanske då, och där var liksom du domare och lag parallellt med kungamakten, och du är ett väldigt konkret mån, du är den största jordägaren, du är också domaren, du är också härskaren. Och sen så fortsätter det här då under den absoluta monarkin då, vi kan tänka Gustav Vasa i Sverige, men ja, vi kan tänka Henrik den åttonde i England och så vidare, där det blir liksom en ultra-aristokrat, det vill säga kungen, som blir extremt stark, skapar en arvsmonarki, men också börjar inkorporera adeln som tjänstemannaadel i staten då. Och där är ett exempel på att här behöver man inte komplicera det här med att de både härskar över ekonomin då, men och regerar politiskt. Men inom kapitalismen är ju ganska unikt då som klassamhälle, i bemärkelsen att det är ganska uppenbart att Wallenbergsfären eller Antonia Axelsson eller Axon, vad heter
Jonsson,
precis, eller vilka det nu kan vara, ingen av de här, alltså vissa av dem är ju faktiskt aktiva politiker, men det är ganska ovanligt att de är det. Majoriteten av politiker är ju och byråkrater som kontrollerar staten är ju löntagare av olika sätt, de är också framvalda och så, men även som framvalda så får de ju sin ersättning från staten och så vidare. Och då skulle man ju kunna säga att, om man vill gå riktigt långt med det, så kan man säga att vi har inte ett klassamhälle längre, för att klasserna, klasstillhörighet är inte längre vad som avgör den politiska makten så att säga. Det är väl kanske lite naivt kort sagt, men historiskt då så har marxister, särskilt Karl Kautsky då, när vi ber begreppet från, behövt göra en distinktion mellan att härska och regera då. Och då kan man tala då om de regerande klasserna, vilket Kautsky gör. Och då talar han egentligen om politiker, byråkrater inom förvaltningen, men även militären. På hans tid var ju prästerskapet ganska viktigt och sådär. Och han behöver ju då driva tesen att de här regerar, men de gör det på då den härskande klassens villkor. Och förra avsnittet gick ju vi igenom lite hur det ska gå till då, men hur det skulle ha gått till.
Och då pratade vi bland annat om liksom att staten är ju beroende av kapitalisterna för skatteinkomster och via skatteskuldsystemet som man egentligen belånad till Precis. Kapitalistiska aktörer och måste lyda under dessa villkor. Utöver det då att kapitalisterna som sagt kontrollerar produktions...
Ja, det var väl kanske något vi la ganska mycket vikt på förra avsnittet. Men för att bara ge en översikt typ hur man, det är inte nödvändigtvis artikeln vi redogör för här utan hur den här diskussionen brukar gå då. Så kan man tänka sig att vi föreställer oss då ett liberaldemokratiskt ideal. Nu framställer vi dem som lite orättvist naiva kanske, men ett ideal i alla fall att statliga tjänstemän är helt enkelt neutrala. Och den enda karaktär de kan sägas ha är vad deras uppdrag är. Och deras uppdrag är då grundlagen och demokratisk styrning reglerad av samma grundlag. Och det är väl någon slags så här weberianskt ideal då om den neutrala byråkratin och så. Men då kan man angripa det här från två perspektiv. Ett då, vad är då den här grundlagens karaktär? I Sverige, alltså om det här skulle vara ett helt demokratiskt neutralt eller man ska säga, då borde man ju föreställa sig en grundlag som görs om från och med att vi får allmän rösträtt i grunden som är liksom exakt representativ för alla i samhället. Sådär. Det är ju ganska uppenbart att det här har varit en lång historisk process. Vi fick, den senaste grundlagsändringen vi fick där är ju någon på 70-talet. Men egentligen så är det ju det är ganska alltså det är väldigt uppenbart att grundlagens generella drag är ju från långt innan den allmänna rösträtten. Och det intressanta är väl varför då alltså varför då grundlagen får ett visst genomslag i en viss period och vilka karaktärsdrag den har och varför koppla till alltså en process. Inte tänka statiskt här, inte tänka idealtyper utan tänka en lång process huvudsakligen formad av då klassernas kamp skulle man väl vilja mena då, eller materiella intressekonflikter. Men man kan också angripa det här då från att byråkraterna i sig själva även om då byråkraterna som vi diskuterade tidigare och sånt där funktionärer, de karakteriserar att de har delegerade maktbefogenheter från de här som har strukturell kontroll över staten, så kan man ju titta på dem som liksom en yrkesposition eller som en yrkesklass som man säger och säga att har inte de vissa liksom snävare ekonomiska intressen för sig själva eller ekonomiska, politiska, det går in i varandra lite grann.
Alltså som egna ska man kunna säga, som grupp.
Ja, egna precis, intressen. Egna intressen som grupp även om de då kanske ja, är väldigt mer än någon annan klass, är väldigt färgad av, liksom, av sin osjälvständighet, så finns det ändå, de finns som en grupp liksom. Här kan man väl säga att liksom den klassiska marxistiska diskussionen har varit då mellan så kallade strukturalister och instrumentalister inom marxistisk statsvetenskap. I huvuddrag då kan man säga att för det första man kan börja så här, i klassisk marxism då, hela folk är väl ganska eniga om ideologikonceptet, alltså grundlagen, statens uppdrag, vilka intressen den tjänar. Man är ganska överens om att det är en lång historisk klasskamp som har gjort vissa parter dominanta. Och det, ja, för att göra det väldigt enkla formar grundlagen eller den allmänna ideologin, det är folk överens om. Mm. Men sen då så har kanske instrumentalister lagt väldigt mycket vikt vid vad statstjänstemännens bakgrund är. Alltså att de kanske är rekryterade från ett borgerligt läger, från borgerliga sammanhang och så. Var staten typ får sina pengar ifrån och så vidare. Alltså det är väldigt mycket, och det är mycket som man talar mycket om koloniseringsteorin. Att borgerligheten har koloniserat den redan existerande tomma staten som är formad som liksom en, bara en maktorganisation som teoretiskt kan tas över av vem som helst. Men de har bara satt rätt gubbe på rätt plats. Så skulle man vilja karakterisera instrumentalisterna som då.
Så när instrumentalisterna pratar om en borgerlig stat eller en borgerlig byråkrati, så pratar man om att den är borgerlig för att den har övertagits av borgare som sitter vid dess roder, men det skulle kunna vara arbetare som sitter vid det här rodret också.
Ja, så har den karaktäriserats. Jag tycker ändå att det är rättvist att säga att de kanske har lagt mest alltså tyngdpunkt där liksom. Och jag menar, hela instrumentalisttermen kommer ju från det då, att staten som ett instrument som kan nyttjas av vem som helst i teorin.
Som det kan pågå en klasskamp om.
Ja, precis. Ja. Man kan kämpa om det. Och så, vi kommer inte kunna redogöra för komplexiteten i den här debatten helt och hållet, men ish. Så. Och sen då så har vi strukturalisterna som vi också kommer få förenkla väldigt grovt då, men som kanske lägger mer tyngd på den kapitalistiska statens strukturella beroende av den kapitalistiska ekonomin då. Och väldigt alltså förenklat så kan man väl definiera den strukturalistiska marxismen så här lite då utifrån två teser, att ett, Staten tjänar nödvändigtvis kapitalistklassen intressen då statens egna finansiella hållbarhet är direkt beroende av ekonomin som kontrolleras av kapitalisterna. Och två, staten tjänar nödvändigtvis kapitalistklassens intressen då statens legitimitet är beroende av ekonomin. Och det är bara att titta på liksom att politiken är ju kortsiktig på så vis att det är väldigt svårt att gå till val på. Säg att du vill avskaffa kapitalism, antingen att du var socialist eller att du vill, jag vet inte, skapa ett Mad Max-samhälle eller vad som helst liksom. Så det är ganska uppenbart att varje regering handlar ju alltid om liksom, vad ska man säga, BNP-frågor. Staten i sin liksom natur, i sin struktur blir beroende av att förvalta den kapitalistiska ekonomin. Så då skulle man väl mena att det finns en omöjlighet då i till exempel socialistisk politik genom, vad ska man säga, reformistisk statlig politik, så för att du blir ansvarig för den kapitalistiska ekonomin.
Alltså även om då staten skulle tas över, regeringsmakten skulle tas över av proletärer, så skulle det inte bli nödvändigtvis en proletärstat, för staten oberoende av vem som sitter vid det här rodret tjänar kapitalistiska intressen. Och av det kan man då dra slutsatsen att det måste till någon slags revolution där staten liksom omformas eller avskaffas.
Precis.
För att bryta det här beroendet.
Det hade väl varit den binära uppdelningen så. Sen så är det så här, om man tar då den stora företrädaren Miliband för instrumentalistskolan. Jag tycker att det är väldigt orättvist att säga att han inte har en viss förståelse. Alltså det finns ett tidsperspektiv här. Att för det första så kanske man inte, alltså ingen revolutionär rörelse har väl någonsin lyckats genom att sätta sig på tvären och säga att allting är omöjligt, vi kan inte göra någonting, vi kan bara vänta på typ när spontant en revolution uppstår. Utan man har alltid behövt göra så här, göra vad man kan oppositionellt över tid, och när man någon gång skulle få någon form av makt över statsmaskineriet, då måste man snabbt använda den tiden för att kanske omforma statsmaskineriet, ta vissa resurser i besittning och så vidare. Alltså det finns, och det är mer och mindre möjligt i vissa situationer. Det finns ett tidsperspektiv här som är väldigt svårt att sammanfatta i någon sån här idealtypisk bemärkelse. Men man kanske kan, alltså, man kan ju se det så här då. Staten i sig själv, koloniseringen av denna, vilka de är och så vidare, och sen statens beroende av ekonomin då. Det är två infallsvinklar man kan ha då för att diskutera statens neutralitet eller icke-neutralitet.
Just det.
Och jag skulle vilja mena att det finns egentligen inte så mycket som gör de grova dragen i de här olika inriktningarna. Det är ganska förenligt tycker jag. Det är så här ganska överbyggliga motsättningar. Man ska också veta att den här debatten som utkämpades stått till stor del av Miliband för instrumentalisterna och Poulantza står för strukturalisterna. Alltså Miliband bodde i England och hade väl förhoppningar en kort period i alla fall om att kunna bygga någon form av mer socialistisk inriktning inom Labour, vilket han för övrigt tappat tro på ganska snabbt. Medans Poulantza då företrädde det franska kommunistpartiet, som lustigt nog då företrädde någon mer så här bolshevistisk retorik, men som egentligen, alltså, alltid har varit väldigt reformistiska minst sagt, och alltid har varit så här väldigt försiktiga och så. Så det, men det var ju också någon form av politisk prestigedebatt här som formade den här debatten om, men där, ja, det faktiskt politiska utfallet, det finns skäl att säga att Milibands politik var kanske egentligen mer radikal än Poulantza, skulle man kunna mena. Men där blev det verkligen marxologi.
Ja, men en trevlig utvikning om den så kallade marxistiska,
ja, instrumentalist-strukturalist-debatten skulle man väl kunna kalla den, eller Miliband-Poulantzas-debatten. Ja, men precis. Men det vi vill göra i det här avsnittet då egentligen, det är väl att vi vill utgå från alla de här sakerna som någon form av premiss då, liksom att om då vi skulle ha någon helt neutral liberaldemokratisk stat, så borde ju rimligtvis typ statstjänstemännen vara var rekryterade ur ett tvärsnitt av befolkningen. De borde bete sig på ett sätt som bara borde vara, ja, de borde bete sig helt neutralt helt enkelt. Det borde inte ses några så här tidstypiska nedslag som inte borde ha någon korrelation till olika klassers styrka historiskt för formandet av grundlagen, eller vad vi kan kalla statstjänstemännens uppdrag då. Och vad ska man säga, vi borde också titta på statens finansiering då, att den är säkrad för att göra den som en självständig organisation. Och ja, så det här vill väl vi gå igenom, hur det ser ut i Sverige idag och sett ut historiskt helt enkelt. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
Tillåt mig att citera ett litet stycke då ur din artikel som en inramning för den här empiriska undersökningen. Och då skriver du så här: byråkraternas klasskaraktär beror inte endast på det faktum att kapitalisterna besitter en strategisk kontroll över staten via exempelvis skatteskuldsystemet med mera. Byråkraterna agerar även på ett uppdrag av staten, ett uppdrag vars formulering utifrån den historiska klasskampen utformats för att upprätthålla kapitalistiska intressen. Detta uppdrag och dessa intressen lär de sig därför under utbildningen och yrkesverksamhetens gång att internalisera som en klassideologi, vilket stärker deras lojalitet ytterligare. Utöver detta präglas byråkraternas klasskaraktär av två: den sociala bas ur vilken den rekryteras samt de finansiella poster, det vill säga statliga inkomster, som utgör tre: grunden för dess lön. Så där har vi det, kan man ju säga. Deras klasskaraktär präglas av deras uppdrag, deras sociala rekryteringsbas och grunden för deras lön.
Precis.
Och då kanske vi helt enkelt ska börja med det första av dem, det vill säga det här uppdraget då.
Ja, men det tycker jag. Ja, jag är inte ensam i att påstå att vad som karaktäriserar då den borgerliga staten eller staten under tiden som kapitalism har varit ett dominant ekonomiskt system, att det som är karaktäristiskt för den är en avgränsning mellan privat och offentligt. Och det är en avgränsning som inte riktigt fanns under feodala samhällen. Bland annat mest konkret och kanske att idéer om att man inte får, att kungen inte får dundra in i någons hem, eller att man inte får frihetsberöva och så vidare. Det som vi tänker på klassiska medborgerliga rättigheter eller rätt till någon form av privat sfär. Det finns inte under i alla fall så här den största delen av feodalismen. Man skulle kunna argumentera för att det börjar växa fram där i slutskedet och var exakt man ska dra gränsen. Men det här är egentligen vad som är mest karaktäristiskt för staten i modern tid. Vad den ser som, att den begränsar sitt eget uppdrag så att säga. Och vi har ju bland annat då Abbé-Sieyès. Jag kan inte uttala de här franska namnen, men alltså inflytande figur under franska revolutionen då, när han skriver då vad är det tredje ståndet, som är så här, ja, grund för borgerlig ideologi, om man säger liberal ideologi. Definierade som att samhället behöver två saker för att överleva: privata verksamheter och offentliga tjänster. Det här går vidare sen till Hegel då, som gör sin distinktion mellan stat och civilt samhälle, som är liksom, ja, den här preussiska staten han ser växa fram som ja, det moderna med en rationell byråkrati och så vidare. Max Weber såklart lägger väldigt stor vikt vid det här. Och så vidare och så vidare. Det är väl så här vedertagen grej helt enkelt om vad den moderna statens uppdrag är. Men mest betydelse av allt det här, för allt det här skulle jag vilja mena då, är då den privata äganderätten över produktionsmedel. Och alltså även så här ekonomisk, som vi, om vi tar då den feodala staten, så vet vi ju då att de som äger de stora samhälleligt avgörande produktionsmedlen är också de som är staten på ett sätt. Men den här distinktionen har då uppstått i kapitalistiska samhällen. Men varför skulle det vara det mest karaktäristiska då, när det som de flesta kanske tänker på som, vad ska man säga, borgerliga rättigheter eller liberala friheter, man ska säga, är kanske då frihet från att vara en måltavla för mycket mer godtycklig maktutövning, konfiskering och plötsliga godtyckliga skattepålagor och så vidare, men även skydd från våld från någon som står högre än en själv i någon slags stånds- eller kastsystem och så. Och ja, det är ju såklart betydelsefulla saker. Allt det här, alltså den moderna privata äganderätten är en individuell rättighet, och det är väl just det som är grejen, att alltså individens suveränitet gentemot staten är vad som karaktäriserar det här. Men det har alltid historiskt sett som att möjligheten till det har varit alltså individens ekonomiska självständighet. Det här har ju varit ideal om att själv äga egendom, äga ett hus, äga. Och Marx klassiska poäng är ju att så ni säger att vi kommunister vill avskaffa den privata egendomen. Det har ju redan kapitalismen gjort på så vis att den personliga egendomen, alltså ett hus eller en gård och sådär, det socialiseras konstant då i kapitalismen, vilket skapar ett socialiserat arbete men ett privat ägande. Och idag har väl det kanske nått en ganska absurd punkt då, där du har egentligen opersonliga privata ägandeinstitutioner, fonder och så vidare, som härskar över liksom en enorm socialiserad apparat som kräver lönarbete, där det är, ja, om det finns några individer som fortfarande är enskilda ägare, så är de, ja, extremt få och extremt inaktiva. Men det är den här distinktionen då som Marx vill komplicera, den här uppdelningen mellan privat och offentligt. Poängen med allt det här är egentligen bara att det är väl så jättebra med individuella rättigheter och så vidare. Det är nog ingen egentligen, varken liberaldemokrat eller vad ska man säga, marxistisk eller annan kritiker av det som menar någonting annat. Men poängen är liksom varför det här växer fram historiskt. Och de som har haft det största, alltså det största intresset av det här, av den här sortens, alltså man skulle kunna tänka sig då att om proletariatet då kanske har ett, om de ska kunna härska överhuvudtaget, så kan, då är de liksom den resurssvagaste, enskilt resurssvagaste klassen, men den kollektivt starkaste klassen. Om då så här många människor ska kunna samorganiseras, så måste det ske genom något form av åtminstone nationellt täckande organisation, ett organ som måste kunna ha någon form av påtvingande makt liksom. Så även om enskilda arbetare uppenbarligen har ett intresse av att slippa kränkningar av individuella rättigheter om, alltså kropp och person och personlig egendom, alltså hus och bil och sådär, så skulle alltså en organiserad arbetarklass vara beroende av, alltså kanske inte vilja ha samma åtskillnad mellan ekonomi och politik då. Och så varför just den här betoningen av, vad ska man säga, en viss sorts individualitet utifrån liksom den borgerliga privata sfären, att den har utformats som den har gjort, är för att det är den här klassen som har drivit på det, så att säga. Det är väl själva idén. Det är kanske inte heller en ensam idé för Marx. Vi ser det här i alla de klassiska liberala liksom klassiska liberala tänkarna. Rätten till egendom liksom. Den kom ju innan allmän rösträtt till exempel, ganska långt innan. Och allmän rösträtt är ju någonting som inte ses på med blida ögon från, ja, John Locke eller de amerikanska founding fathers. Alltså de flesta klassiska liberalerna var ju inte för allmän rösträtt, utan ville ha egendomsgraderad sådan, vilket de också fick i väldigt många år. Så det är väl intressant det med liksom, att jag vet inte, den här idén nu för tiden, så väver man ihop liberalism och demokrati till en sak, vilket väl borde vara felaktigt, eftersom att det är ju demokrati trots liberalism på något sätt som har drivit igenom den allmänna rösträtten. De två sakerna har inte uppstått samtidigt historiskt och drivits på av samma aktörer. Helt enkelt. Men. Det är lite flummigt och spret och sådär, men jag vill egentligen bara slå ner i att det finns då, för att bevisa relevansen av allt det här, så vill jag egentligen bara peka till en bok som heter Demokrati och byråkrati av Rune Premfors, Peter En, Eva Haldén och Göran Sundström. Det här är en bok som dyker upp på i princip alla statsvetarutbildningar och som ska vara så här: okej, tja, välkommen, du ska bli offentlig tjänsteman. Vad är då offentligheten och vad är då det privata? Och här i väldigt enkla ord så gör man, det första man vänder sig till inledande då är ju såklart uppdelningen mellan offentlig och privat, där man på, som man tar som ett spektrum, att det är svårt att veta exakt var den gränsen går, men på den offentliga sidan så faller demokrati och byråkrati, och på den privata sidan så faller marknad och civilsamhälle. Och det här är liksom två då styrningsideal, och de här fyra som jag nämnde då är olika styrformer, hur man kan organisera ett samhälle. Att man kan organisera någonting utifrån en marknad. Man kan tänka sig den här sortens väldigt moderna ultraliberaler eller libertarianer eller vad de kallar sig, kanske tänker sig något sånt samhälle där allting liksom organiskt styrs på en marknad. Man kan väl tänka sig, jag vet inte, alltså ett samhälle som styrs av ett civilsamhälle skulle vara ett samhälle som, ja, helt och hållet styrs av ideella hushållskrafter och så vidare. En byråkrati, en byråkrati hade varit en teknokrati och en ren demokrati hade varit, jag vet inte, mob rule eller Schweiz kanske, någon form av direktdemokrati. Och de då menar att det måste finnas en balans mellan de här. Och,
så det måste finnas verksamhetsområden som ligger mer åt det offentliga och mer, vissa områden ja. Mer åt det privata liksom.
Precis, och det är ju inte så som att det borgerliga samhället karaktäriseras av att alla är någon slags anarkokapitalister som bara vill ha, utan vad som är typiskt för den borgerliga staten är just den här väldigt tydliga binära uppdelningen offentlig och privat. Samtidigt som man då kan komplicera då som Marx gör att ekonomin är offentlig och privat. Alltså det är en helt, den blir en mer och mer helt socialiserad process där färre och färre har egendom men där ägandet är privat och ja, arbetsformen är sociala då som man ska säga på något sätt. Men man lär liksom ut den här offentlig-privat-uppdelningen väldigt tydligt och man är också väldigt tydlig med att, liksom att staten inte inkräktar på marknad och så vidare. Det är väldigt viktigt för att det är, alltså man, liksom det beskrivs som byggpelare det här, om en pelare börjar äta av den andra så rasar hela bygget ihop då och demokratin liksom, eller vårt liberaldemokratiska samhälle faller ihop liksom. Så att försvara då bland annat då privategendomen från offentliga ingripanden, det är alltså inget som är särskilt kontroversiellt i konventionell statsvetenskap, det är liksom det är ett förgivetagande.
Så i många av de som blir statliga tjänstemäns grundläggande skolning ingår det att få lära sig om den här binära uppdelningen och det faktum att den privata äganderätten måste skyddas som en del av liksom det statliga uppdraget.
Ja, precis. Och liksom att utan, det är liksom ett logiskt antagande att utan den privata äganderätten så hade liksom då hade demokratin klappat isär liksom. Att utan den så finns bara totalitarianism. Jag säger inte att de har, att det är liksom, ja, man kan ju titta på vissa händelser under 1900-talet och man kan förstå vart de får idén ifrån och så. Man får göra sin egen bedömning. Men bara att de har den här världsbilden, alltså det framgår med egentligen all önskvärd tydlighet då. Men man kan citera lite från en bok som, och jag menar, den här boken, Peter Ehn då, har varit ämnesråd vid Finansdepartementet och så vidare. Det här är ganska betydelsefulla personer och det är en väldigt ofta använd bok då. Men de beskriver då som ett idealt tillstånd är när det offentliga enbart griper in när marknadskrafterna inte klarar av att tillgodose medborgarnas grundläggande behov. Man skriver också att man brukar säga, bara för att antyda det här allmänna antagandet då som man gör, att man brukar säga att den offentliga sektorn rymmer verksamheter som är av gemensamt intresse för medborgarna och som bedöms inte kunna utföras av andra på tillfredsställande sätt. Alltså väl när marknaden brister, då kommer det offentliga in och bär upp på något sätt då liksom. Så ser man på det. Men det kan vara lite intressant då bara titta på faktiskt från samma bok egentligen vad den offentliga verksamheten då faktiskt är för någonting. Det här är uppgifter från 2004 då, men det borde ju vara i grova drag liknande då. Och vi kan bara titta på offentliga verksamhetsområden och deras storlek mätt i andel av den offentliga konsumtionen. Så det är procent av den offentliga konsumtionen vi går igenom här nu då. Och då är allmän offentlig förvaltning, alltså byråkratin i sig självs kostnader så att säga, uppgår till 9,4% av den offentliga konsumtionen. Försvaret upptar 5,7%, antagligen lite mer nu då i och med ökad anslag i och med NATO. Samhällsskydd och rättsskipning 4,7%. Näringsliv, och näringsliv ska då i första hand förstås som alltså sånt som stöttande funktioner till näringslivet. Jag tror att, liksom att arbetsmarknaden skulle kanske
Arbetsförmedlingen och så vidare som är en statlig.
Precis, så är Arbetsförmedlingen, så inte det.
Du sa arbetsmarknaden.
Ja. Men till exempel Arbetsförmedlingen borde antagligen rymmas. Miljöskydd utgör 5,7%, vi kan inte tänka Naturvårdsverket. Bostadsförsörjning, 1%.
Bostadsbidragen då, typ.
I princip det. Det är inte så mycket statligt byggande nu mer. Man kan tänka sig att den där delen av kakan var betydligt större på kanske 60-talet. Hälso- och sjukvård, 21,7%. Fritidsverksamhet 3%, utbildning 22,6% och socialt skydd, alltså det vill säga socialförsäkringar av olika slag och så, är 20,8%. Så där har vi då det som den svenska staten bedömer är vad marknaden inte klarar av själv och måste stöttas i, helt enkelt. Det har ju på senare år skett stora försök att låta marknaden klara av till exempel skola och sjukvård. Jag skulle gissa på att delen av kakan här kanske inte har förändrats så mycket egentligen, eftersom att det är... ja, jag tror väl inte att de här marknadsaktörerna har kunnat klara biffen helt självständiga ännu, och det är väl inte så troligt att de kommer göra det heller.
Men precis, bakom siffrorna kring utbildning så döljer ju sig att den organiseras av många privata aktörer, fast med de här resurserna från det offentliga till exempel.
Precis, det kanske till och med har ökat utgifterna, skulle man kunna tänka sig. Vet jag inte, man skulle kunna tänka sig. Sen då, historiskt, i en viss del av de här kategorierna, man skulle kunna tänka sig till exempel i... Ja, vad kan man hitta på? Alltså någon utspritt i de här olika kakbitarna, så sprider sig också statlig tjänste- och varuproduktion. Och det framgår inte riktigt här då. Och det är ju någonting som i teorin är så här en källa till ekonomiskt oberoende för staten. När man börjar producera eget och ja, blir någon form av statskapitalist då. Att man, det är staten som producerar men den säljer på marknad. Eller som försvarsmakten funkar. Att man producerar direkta bruksnyttor. Ingenting, inga varor egentligen. Även om man kan producera alltså fysiska produkter. Järnvägar har ju byggts på okapitalistiska principer till exempel. Och där kan vi väl bara kort säga att den svenska statliga tjänstevaruproduktionen har väl historiskt varit så här ganska avsevärt hög jämfört med många andra västliga länder, men den har ju stört dykt. Den har aldrig varit, uppenbarligen varit det dominanta sättet att producera på i Sverige. Men vi har ju sett en stor andel privatiseringar och bolagiseringar då i vapentillverkning, till exempel för detta försvarets fabriksverk finns inte kvar längre. I elproduktion, Vattenfall har bolagiserats och många privata aktörer har släppts in på elmarknaden. Telekommunikation för detta Televerket, Posten för detta Postverket, vi har ju numera Postnord då, denna framgångssaga. Statens järnvägar har ju också bolagiserats väl, och man har släppt in väldigt mycket privata aktörer på spåren och så, man har liksom hackat upp det. Men inte minst frö- och plantproduktion har ju försvunnit, en stor förlust, Skogsstyrelsen, ja, och så vidare. Så egentligen är vad man vill säga är att statens verksamheter, vad som har definierats som, det har ju funnits statlig tjänsteproduktion och varuproduktion som har varit en form av kränkning av då den här uppdelningen mellan det offentliga och marknadskrafter som har varit inne på så. Men den har väl också alltid sett sig någon keynesiansk anda som alltså ett stödben för kapitalisterna, eller man säger, eller stödben för marknaden och så. Och den har minskat i omfattning väldigt mycket. Så där kan vi väl bara peka ut någon form av karaktärisering då av, och vi kan återkoppla till den här strukturalistiska grejen om alltså statens behov för legitimitet och intäkter för sin egen verksamhet i att den kapitalistiska ekonomin fungerar som den ska. Liksom. Det är egentligen inget så här konstigt det här, det är ingen konspiration, det är heller ingenting som man säger, jag har ett policyförslag. Man kanske egentligen borde tänka så här om, alltså den här, det är strukturellt nödvändigt att det fungerar så här, givet de här produktionsförhållandena och så. Så det är liksom inget att egentligen kritisera, så att säga. Det är mer en beskrivning av ett tillstånd som kan vara värt att tänka på utifrån det här perspektivet då.
Just det.
Sen
kommer du in på grundlagen, tänker jag.
Ja, precis. Jag tänkte väl egentligen bara prata lite om hur den svenska privata äganderätten ser ut i alltså en juridisk märkelse. Och regeringsformen då, får någon jurist rätta mig här, men från 1974, andra kapitlet 15 paragrafen första stycket, då anger man att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen ägare kan tvinga avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande, eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det är lite kul det här, för att det finns då en Timbro-debattör som heter Adam Danieli som har skrivit om det här på lite olika sätt. Han har väl lite varit inspirationen till mycket av det vi skrivit om här med, jag skrev en artikel som heter Enpartistaten som handlar om den politiserade staten. Han har också skrivit just om svensk äganderätt och så. Och att den har varit, jämfört med många andra europeiska länder, inte lika stark. För att man har haft liksom den här grundläggande liberala idén, men tillgodose angelägna allmänna intressen är ett undantag. Först på 90-talet.
Men att tillgodose angelägna allmänna intressen då har varit en mer liksom det har tagit över från,
det har varit lite av en gummiparagraf
typ. Ja, det inkräktar lite på det som är liksom skydd från expropriation.
Ja. Alltså. Och även om vi inte haft liksom en hårdare formulering, så har det uppenbarligen inte blivit någon realsocialistisk ekonomi i Sverige, så trots vad vissa menar kanske, men det har aldrig blivit en ett nationalisering av skog, jordbruk, industri i Sverige. Nej. På det sättet. Men det har ju gett de som vill tumma på reglerna här lite om den borgerliga rätten har ju haft bättre juridiska förutsättningar för att kunna göra det. Men under 90-talet så tillkommer ett grundlagsskydd för äganderätten, alltså utifrån för att bli mer enhetligt med EU. Alltså i och med att man skickar in ansökan till EU, det är motionen om detta från 1990-1991 i alla fall. Jag vet inte exakt när grundlagsskyddet kommer in. Men Daniele då, som jag nämnde tidigare, han kritiserar det här väldigt mycket, att det är fortfarande liksom någon form av att Sverige är liksom svagt på den här punkten då.
Alltså han är ju timbroit, kommer väl framhärda i att det är så här.
Och här finns ju också en intressant, för om man tittar på de amerikanska founding fathers och den ådran av liberalism, det här har ju aldrig kanske egentligen fokus varit så mycket på att man måste liksom stärka upp, bygga murar av lagar runt det här liksom, för att man har talat om naturlig rätt, att man är född med rätten till the pursuit of freedom and property, eller vilken ordning det nu är. Men här då vill man liksom juridisera upp det här väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Så här kan man sammanfatta då att jag kan säga att jag har saxat rätt mycket från Daniele, för jag tycker faktiskt att det är ganska intressant hur han sammanfattar det, men att all egendom i Sverige då åtnjuter ett visst skydd mot expropriation, men bara mark eller byggnad skyddas mot långtgående inskränkningar i sin användning. Och det innebär då i praktiken att inskränkningar av användning av annan lös egendom kan göras betydligt mer lättvindigt. Och lös egendom kan delas upp i två underkategorier. Naturligt flyttbara lösa saker, vilket kallas för lösa öre, till exempel aktiebrev, bankböcker, bilar, båtar, böcker, husgeråd, kläder, mynt, obligationspapper, sedlar, skuldebrev eller skriftliga fordringsbevis. Och underkategori 2, naturligt icke flyttbara lösa saker, till exempel anläggning på mark, tillhörig annan, buss, lastbil, luftfartyg, oljeplattform eller skepp. Det åtnjuter alltså ett visst skydd mot appropriation, men den här allmänna angelägenheter gummiparagrafen då kan angripa det här ganska hårt på ett sätt som fast då alltså mark och byggnad.
Så juridiskt har staten ändå hyfsade befogenheter att expropriera eller använda de här föremålen liksom.
Precis, men ändå gör man det inte.
Precis.
Är väldigt mycket mindre grad än förr då. Och jag tyckte att det här var ganska alltså, intressant. Jag kan bara ta ett snabbt sidospår då. Vi ska tala just om det här statens utformning till en viss klassintressen och så vidare. Alltså att uppenbarligen så är ju den privata äganderätten dominant i Sverige fortfarande. Det är inte så lätt att, det har inte skett några seriösa försök att socialisera produktionen och så vidare, om man bara tittar på sakernas tillstånd och så vidare. Men att den inte är liksom så upptajtad så att säga. Alltså jag har väl lite funderat på det här med att Sverige har egentligen aldrig haft en borgerlig revolution i ordets rätta bemärkelse, alltså en väpnad konflikt där en ganska tydligt definierad klass har liksom tagit över och rensat ut. Och vad jag menar med det då, att om man tittar på The Bill of Rights, som är den första faktiska konstitutionen som slår fast den privata äganderätten, den kommer alltså från det brittiska inbördeskriget, där vi har rundhuvuden, som de kallades för att de hade runda hjälmar, som var parlamentarister då, och kavaljererna som var royalister. Alltså det är i princip om ska parlamentet eller ska kungen ha den avgörande makten i samhället. Det här är ett krig som avslutas med blod och eld, där rundhuvudena, parlamentaristerna, vinner och liksom skriver The Bill of Rights från botten upp på något sätt. Mm. Och det här är, det är verkligen inte ett kompromissande dokument, det är en total seger som sedan möts av en reaktion och så fram och tillbaka, men det är ändå en ganska oföränderlig cementering av en ny dominant klass liksom, sett till ägande förhållanden. Och mycket av det här kommer från John Lockes tänkande som vi har talat om tidigare, att man likställer liksom frihet med rätten till egendom och så vidare, att det finns någon självständighet. Man kanske tänkte också då småbonden som ett ideal på den tiden. Ja, och det är väl egentligen vad jag vill säga med det här Bill of Rights, är egentligen bara en ett förverkligande av den här liberala filosofin som pågått väldigt länge, men det är inte ett förverkligande av allmän rösträtt heller, ska sägas. Även i brittiska inbördeskriget så har man ju mer, det är fel att tala egentligen om ett modernt proletariat där kanske, men har småfolket, mycket då representerade av bönderna, alltså subsistensbrukande bönder, the levelers, alltså the levelers och diggers. Hela deras grej, levelers och diggers, vad man vill levela, alltså jämna med marken, är staket som ingränsar jorden, alltså gör den privat, om man vill utvidga den allmänna jorden, allmänningen. Där vi kan se då att här är en tydlig klasskonflikt, där kanske de som är egentligen representativa för den breda massan av befolkningen kanske inte vill ha den här åtskillnaden i privat ägande över jorden, men de blir krossade helt enkelt i en väldigt bokstavlig mening, eller ja, kanske inte i en hydraulisk press krossade, men våld blir de besegrade med.
Och sen blir liksom Bill of Rights stilbildande för liksom franska revolutionens deklaration om mänskliga rättigheter, den amerikanska konstitutionen, kanske även då på något sätt den svenska konstitutionen.
Ja, alltså Bill of Rights i USA är ju direkt nedärvd. Det är liksom, det är exakt samma, det är samma sak. Alltså man kan egentligen se det som att det the founding fathers gör i USA är väl egentligen att realisera den här liberala strömningen, engelska liberala strömningen på den kontinenten där borta. Och sen då, alltså Frankrike var väl egentligen ett mycket mindre liberalt land tiden upp till revolutionen. Och de har ju många av de här brittiska men även andra franska liberala filosoferna som förebilder. Men det stora med den franska revolutionen är att Frankrike är ett extremt mycket mer betydelsefullt land än England vid den här tiden. Och när det här sker i Frankrike så går det inte att vända tillbaka. Och vi kommer till Napoleon då. För det, de bevingade det här citatet om Napoleon, som jag inte vet var det kommer från, att han rider in i monarkier och lämnar dem som republiker, men även då lämnar dem med Code Napoleon, den napoleonska lagen, som rent faktiskt inte lever kvar många av de här så långt efter, men de inslagen från den, inte minst den privata äganderätten, går inte att bli av med. Åter till Sverige. Alltså Sverige har aldrig riktigt en intern revolution på det här sättet. Men Sverige är ett ganska perifärt och svagt land som inte minst, alltså efterdyning av, alltså det Napoleon gör med Europa är ju någonting som, det skiftar liksom den totala tyngden i Europa. Och det här är någonting som Sverige inte kan stå emot. Och man måste ju också se att ju mer man vävs in i den globala handeln, alltså ju mer blir det ett ekonomiskt tryck på den här sortens av ägandeförhållanden och så. Men jag skulle också kunna säga, alltså Sverige har ju varit liksom en stark enhetsstat väldigt länge och sådär. Jag skulle väl, det här är väl bara en så här pet theory, men att jag kan tänka mig att den ändå ganska starka svenska kungamakten har liksom kunnat, är nog, om man tänker långsiktigt, är lite det som garanterar den här gummiparagrafen om annat allmänt angelägenhet så. Och då när då kungamakten börjar gå på dekis, så är det egentligen inte liberala krafter när det väl börjar ske i Sverige, utan det är ju då arbetarrörelsen. Och arbetarrörelsen kanske inte känner ett så här jättestarkt behov av att så här, nu när vi har makt, nu får vi börja styra upp här och
nu
börja
får
införa,
vi slå fast den privata egendomen.
Nej, precis. Nu måste vi ha en Bill of Rights här liksom. Utan det är väl snarare någonting man låter vara lite ouppklarat och sådär. Och man ser väl kanske istället stora, alltså vissa fördelar med det så. Bara en idé, men här har vi, om vi nu var min väldigt snabba sammanfattning av idén om hur en grundlag formas, om hur en ideologi bildas, försöka relatera det här till Sverige, den filosofiska nivån med den faktiska klasskampsnivån och så vidare. Då får ni en ungefärlig bild så. De här processerna kommer väldigt sent till Sverige. Jag vet inte, det är väl grundlagen 1809 man brukar se som kanske den första mer liberala, alltså kanske den parlamentariska grundlagen så att säga. Precis. Där även många av de här förändringarna kommer.
Det är väl i och för sig var det väl att inom den så fanns det så pass mycket manöverutrymme att man behövde inte göra om den för att släppa näringsfrihet eller införa näringsfrihet. Nej. Göra om ståndsriksdagen, införa allmän rösträtt och sånt liksom.
Nej. Och 1809, det är ju en väldigt direkt konsekvens av Napoleonkrigen då också. I och med Gustav IV:s katastrof.
Exakt.
Och han är väl en representant för det gamla på något sätt liksom. Och den här viljan att, den gustavianska viljan att återupprätta, alltså den absoluta monarkin på något sätt och sådär. Och det misslyckas ju, falls flat on its face för liberalernas kejsare Napoleon Bonaparte.
Men vad det här är som vi har beskrivit nu, eller du har gått igenom, det är egentligen liksom grundfundamentet för hur liksom den juridiskt borgerliga staten och konstitutionen har växt fram och som ger då utifrån detta och grundlagen och den skolning byråkrater får på när de utbildar sig och så vidare ger uppdraget som byråkraterna har den här borgerliga karaktären.
Precis. Det vi har ju diskuterat den moderna svenska statens tjänstemäns uppdrag och dess karaktär och hur den har uppstått. Så tänk er som ett sånt här dominospel. Så har vi längst ut så har vi Peter En skriver Demokrati och byråkrati, grundkursbok för folk som pluggar offentlig förvaltning.
Mm.
Och längst bort har vi rundhuvudena i det engelska inbördeskriget då.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.